Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Kyriotetes-podden. Idag så har vi Jens Möller på besök och du ska få presentera dig lite närmare alldeles strax. Men ja. Vi vill börja med våra vanliga haranger.
Ja, och jag heter Erland Kornfeld.
Just det, och jag brukar glömma bort att säga vad jag heter. Men jag heter Horst-Henrik Liljeström. Vi ser ju gärna att ni gör tummar upp och prenumererar och gärna lämna lite input på det vi gör här på kyriotetespodden@gmail.com. Man kan även nå oss via Instagram och Facebook.
Ja, och sen vill vi gärna påpeka då att alla intressanta synpunkter som framförs i det här sammanhanget står var och en för om man vill återkoppla. Så att det får man ta hänsyn till.
Ja, men då kan vi köra igång.
Ja, det tycker jag.
Välkommen Jens. Kan du inte berätta vem du är?
Ja, jag är lärare på två stycken Waldorfskolor här i Järna, Mariaskolan och Örjanskolan. Och där är jag nu lärare i musik, religion och estetisk kommunikation på gymnasiet. Men musik, religion är ändå nere i småklasserna. Så att jag är sån här ämneslärare som får sprida ut mig över alla åldersstadier kan man säga. Jag har själv gått på Kristofferskolan från ettan till tolvan gymnasiet där och grundskolan. Och är utbildad Waldorflärare på VLH i Stockholm.
Och VLH står för?
Waldorflärarhögskolan.
Ja.
Och att jag kommer hit idag, det är en lång historia kan man säga, för att jag började prata med er här på podden redan i öppningsskedet, för att jag tyckte att det var så bra initiativ att ni satte igång med det här, att vad ska man säga, ta sig för den här stora kakan bit för bit så att säga. Jag läste ett spanskt ordspråk här för några veckor sedan. Ett ordspråk man säger i Spanien, det går så här: den som ärver ett berg måste bestiga det berget. Och det är det som jag tycker att den här podden som ni gör, ni håller ju precis på med den saken, bestiga det här gigantiska berget. Och jag har ett litet mindre berg att bestiga som är enbart av Waldorf-pedagogiken. Och där inom det har jag försökt hitta min lilla nisch som är då de här berättelserna och sagorna om kulturperioderna, mytologiska berättelserna det, som man har i Waldorfskolan i de första klasserna upp till klass 6 kanske. Och det har dykt ner och läst allt som Rudolf Steiner har skrivit om det, men också allt som man liksom kommer in på då när man intresserar sig för det där ämnet. Och det där utmynnade i att jag började hålla lite föredrag och arbetsgrupper på svenskt Waldorflärarmöte och åkte runt till några olika Waldorfskolor och hade föredrag om på det här ämnet. Och sen så, som vi vet, så kom den här pandemin och så blev det slut på det. Och då började jag istället... jag var liksom uppe lite i fart där. Så att, då satt jag med det och började skriva på det här. Och nu har det börjat långsamt bli till en bok som jag hoppas ska bli klar under året på det här ämnet. Men när... Erland ringde mig här om att komma hit, så började vi spontant prata om morgonspråket som man läser. Och då tänker jag framförallt på det här morgonspråket som man läser ungefär från 12 års ålder och så upp genom hela skoltiden och upp även i gymnasiet. Och vi började diskutera det fram och tillbaka och tyckte att det här är perfekta saken att prata om i den här podden. Så jag ville komma hit idag bara för att prata om mitt perspektiv på den här frågan med er. För när jag har pratat med olika personer, och det är ju människor som är väldigt erfarna Waldorflärare som jag har pratat med, och före detta elever och så vidare om den här frågan. Och då har jag liksom saknat ett perspektiv. Och det är det som jag skulle vilja kalla för det demokratiska perspektivet på den här frågan. För jag tycker när folk pratar om det så är det att man är ängslig för vad kanske skolverket ska tycka eller vad föräldrar ska tycka eller vad man själv tycker liksom och tänker och sådär. Men jag skulle vilja att vi idag i alla fall en liten stund, sen får man tycka vad man vill såklart och vad jag tycker om det här, men jag vill vara tydlig med hur jag tänker. Och då vill jag berätta den här demokratiska historien som jag ser.
Jag tänker du läsa Morgonspråket?
Jag kommer göra det. Ja. Fast jag börjar från ett annat perspektiv. Ja. Och sen slutet av det
kommer
jag, då kommer jag faktiskt läsa Morgonspråket här. För er som inte har hört det. Men min historia, den börjar sommaren 2020. I en artikel i Dagens Nyheter. Då är det nämligen så att de som brukar kalla sig själva för humanisterna skriver en stor artikel i den här i det här numret någon gång i augusti. Och artikeln, den handlar helt enkelt om tema, alltså religiösa frågan eller religiösa inslag i den svenska skolan, kan vi säga. Och de har ett konkret förslag här i den här artikeln, och det är att det ämne som förut vi kallade religion i den svenska skolan, det har ju ändrat namn ända ner i småklasserna till att heta religionskunskap. Men det är väl nu humanisterna i den här artikeln att vi döper om namnet på den här undervisningen en gång till livsåskådningskunskap. Och deras argument är ju, ja, jag kommer till argumentet, egentligen så är det inte bara namnet som ska bytas, utan egentligen blir det en förskjutning i hela sättet att se på innehållet i den här undervisningen. För nu tar man alltså och likställer världsreligionerna som islam eller kristendom eller judendom med livsåskådningar som humanismen då, till exempel. De ska samsas i samma ämne på det sättet. Och deras huvudargument som de kommer till, det är ju det som vi ofta kommer till i de här diskussionerna, nämligen att vi brukar säga att Sverige är världens mest sekulariserade land. Men de nöjer sig inte med det, utan de har statistik här också. De menar nämligen att det är bara 5% av Sveriges befolkning som är troende. Och alltså 95% som är, som humanisterna själva, icke-troende. Och hur får de nu, hur lyckas de nu definiera den här 5%? Jo, det är helt enkelt att det är bara 5% utav svenska folket som kommer på söndagarna till den svenska gudstjänsten i svenska kyrkan. Och det där är ju ingen lögn alltså, utan det är ju statistik som de i princip, så stämmer i den här statistiken när man tittar. Jag tror jag såg 6% hos Statistiska centralbyrån sen efter att ha kollat. Så 5% är alltså troende i Sverige utifrån det här perspektivet. Och då när jag läste det här, ja, då blev jag mer nyfiken så här, men hur är det med det här? Hur har det här gått till att det bara är 5%? För 100 år sedan, tänkte jag, då var det ju helt knökfullt i kyrkorna på söndagarna, va? Tänkte jag då för mig själv. Det är bara det att samma tidning, Dagens Nyheter, de gjorde en lång artikelserie som höll på i 2 veckor för nästan 100 år sedan, och 1928 så skickade de ut reportrar i hela landet till olika kyrkor i Sverige, Och där, och sen rapporterade de in liksom dag för dag då under de här veckorna att ja, här var det minsann bara också 5 personer i den här kyrkan, och här var det bara 3 och här satt det bara 2 tanter i den här kyrkan och sådär. Och så började de kolla upp sina siffror, och så visade det sig att då för nästan 100 år sedan så var det också bara 5% av svenska befolkningen som kom till de svenska gudstjänsterna. Så det här med att vi är liksom att jag naivt tänkt att vi har blivit sekulariserade under det här århundradet, det stämmer inte. Vi har aldrig gått i kyrkan sen vi slutade bli tvingade att gå i kyrkan på söndagarna i Sverige. Det är bara att, kan man då säga, liksom, det är det som jag ifrågasätter, kan man säga då hur många i Sverige är troende när man tittar på den här siffran, vilka som går i kyrkan? För, och det är ju inte så enkelt, för att det är ju proppfullt i kyrkan hela tiden, på alla dopen och på alla bröllopen och alla begravningar, alla de här övergångsriterna, och en hel del julotter är smockfulla också, eller hur? Och vid påsken. Och då kan man ju komma med motargumentet, ja men jag går ju dit, min syrras unge döpte sig, jag är inte troende för det, va? Det där är ju en kulturgrej. Och så kan man diskutera det fram och tillbaka. Men, så det finns bara, kom jag till slut fram till, men det var inte jag som kom fram till det, utan det är ju svenska religionssociologer som kom fram till hur man ska mäta det här egentligen, vem som är troende i Sverige. Och hur gör man det då? Jo, man frågar den frågan, nämligen hur tror du och hur tror du? Och det här har man gjort i 42 år faktiskt. Man har skickat ut samma enkät till svenska folket år för år. Och när man skickar ut såna här enkäter, då skickar man ut samma fråga varje år i de här enkäterna. För annars kan man inte jämföra år för år. Blev vi mer sekulariserade nu, eller förstår ni? Och då är frågorna så här som man skickar ut. Man ber var och en som svarar på enkäten att placera in sig själv i en utav 4 grupper. Grupp nummer 1 är så här: jag tror på en personlig gud. Alltså en gud som har mänskliga egenskaper av något slag. Grupp nummer 2 är: jag tror på någon slags gudomlig makt eller kraft. Grupp nummer 3 är: jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Och grupp nummer 4 är: jag tror varken på någon personlig gud eller någon slags gudomlig makt eller kraft. Och där stämmer ju inte mina fördomar heller, för att när man tittar på de siffrorna under de här 42 åren fram till idag, då kan man ju tro också att det ska vara en sån där dalande kurva där, men så är det inte, utan de där grupperna, de åker så här 1,5% upp, och så nästa gång så åker de ner, och när man tittar liksom på snittet så är det, så ligger det nästan konstant under de här 42 åren. Så ingen sån egentligen tydlig, vad ska man säga, kurva där heller. Utan istället kan man säga så här, att de ganska konstanta siffror vi har, och som siffrorna ser ut idag, så är den första gruppen, jag tror på en personlig gud, det är 17% av det svenska folket. Och den andra gruppen, jag tror på någon slags gudomlig makt eller kraft. Det tror jag nästan man känner på sig när man hör. För det här har man ju hört en hel del människor som man känner säga på just det sättet, eller hur? Och det är den stora dominerande gruppen i Sverige. Det är 47%, nästan varannan av alla som vi träffar som tror på det sättet. Och sen kommer den här gruppen som inte riktigt vet vad de ska tro. 18% är dem. Och då har vi kvar den gruppen som de här humanisterna tycker sig tillhöra, såklart. Jag tror varken på en personlig gud eller någon slags gudomlig makt eller kraft. Man är en riktig icke-troende, så att säga.
En troende ateist skulle man kunna säga.
Ja, 18% är det. Precis. Så, och då... Nu kommer ett mitt lilla delargument här. Jag tror att den här första gruppen på 17%, de tycker att det är bra att vi har ett morgonspråk i Waldorfskolan. Den här gruppen på 47%, de tycker, eller jag tycker, den är ju den som jag själv skulle tillhöra, att morgonspråket i princip formulerar, jag tror på någon slags gudomlig makt eller kraft. Tredje gruppen, jag vet inte riktigt vad jag ska tro. De tror jag skulle kunna stå ut med det här morgonspråket. Och den fjärde gruppen, faktum är att jag känner några som tillhör den gruppen som inte tycker att det här språket är så farligt, om man säger så. Så hur kommer det sig nu att den gruppen som humanisterna tillhör, fastän de är liksom, de är en stor grupp men de är ändå en minoritet, varför blir de så tongivande och högröstade i debatten om religiösa inslag i den svenska skolan? Och det har inte jag något svar på. För jag tycker att det är att vi liksom speglar medeltiden på det här sättet. Det var ungefär som man under medeltiden tyckte att det var skamligt att ha några kötsliga behov, några fysiska behov, så har det nu blivit skamligt att ha några andliga behov, tycker jag liksom. Det kan man knappt prata om, och det väljer ni här att prata om hela tiden liksom, de här andliga behoven. Och jag tänker liksom att det verkligen finns konkreta andliga behov. Det är därför som människor skapar sig själva ritualer i livet. Om du inte har några andliga ritualer så håller du på med TikToks eller går in på eBay varje dag och kollar om det finns någon ny liten växelspak liksom. Då kan köpa. Alltså, vi vill ju göra återkommande ritualer. Och jag vet inte, men jag tänker liksom på alla de här tv-programmen från utbildningsradion som man har sett, när de förklarar varför vi blir beroende av mobiltelefonen och varför vi blir arga. Och sen så leder de det tillbaks till alla olika saker vi gjorde liksom under hela mänsklighetens utveckling, och att det nu fortfarande påverkar hur det fysiska och psykiska interagerar liksom, eller samverkar med varandra. Och jag tänker mig liksom att det är klart att man inte kan ha några bevis på det, men om man tänker alla grottmålningarna och så vidare, så tänker jag att folken har ju, förutom att bygga hyddor och fiska och jaga, så har man ju sjungit, spelat trumma, dansat och gjort liksom de här rituella handlingarna som man har utfört. Alltså, jag tänker mig att det här är någonting som har format oss ända in i våra beståndsdelar, så att säga. Och därför tror jag att människan inte kan må bra utan sina ritualer, liksom, helt enkelt. Det var den lilla delen. Men nu kommer jag till själva innehållet i morgonspråket, som jag tänkte titta på också lite från ett annat håll. För i Waldorfskolan så har vi ju de här dagliga ritualerna som morgonspråket. Men så har vi också årscykeln, det här att vi följer med i alla högtiderna under året, som man gör ju i alla kulturer. Men kanske att det är en vanlig skola att man kanske mest skulle fira lite julsånger till jul. Men i Waldorfskolan så låter man ju det här bli som en rytm över året som liksom hela pedagogiken förhåller sig till egentligen. Och i de konstnärliga ämnena så kan man ju gå in i dem. Sakerna som tema som julen, och sen är det ju många Waldorfskolor som firar som en karneval med maskerad i februari, och sen kommer påskfirandet och sen sommaravslutningen. Och det som är lite speciellt i Sverige är ju att vi har den här höstdagjämningsfesten Mikaeli, som jag tror att i Skåne att man firar Mikkelmäss fortfarande, och i Sverige så firade vi ju det här fram till 1700-talets mitt någon gång, när man så att säga avskaffade det på grund av några politiska idéer som Gustav den tredje hade, tror jag det var. Men i Waldorfskolan då är det så att man firar den här Mikaeli, och den heter det för att den man firar den till åminnelse av ängeln Mikael som slåss mot draken då. Och i Sverige så då finns den, det finns liksom som en variant av den legenden som handlar om en riddare istället som slåss mot en drake för att skydda en prinsessa. Han heter Sankt Göran. Vårt stadshus spelar hans sång varje dag i sitt klockspel. Och på den skola, en av de skolor jag jobbar, då är det klass 7 som de klär ut sig då till drakar, till prinsessor och till riddare och symboliserar den här kampen mellan draken och riddaren. Och i år så var det så att den klass 7 som skulle göra det här på skolan, de hade jättemånga frågor vad det gällde det här med kanske med könsroller och vad betyder den här medeltida legenden. Vad är de här prinsessorna, vad är de här riddarna, de här drakarna? Och då fick jag i uppdrag att komma dit och försöka förklara min bild av det här för klass 7. Motivera dem att vilja göra det här. Och då gick jag in så här i klassrummet och så sitter de där allihopa i sina bänkar. Och så säger jag så här: när du kommer upp på morgonen, då har kanske din mamma eller pappa gjort frukost. Och du är trött och grinig som vanligt, ska till skolan. Och så säger din förälder så här till dig: god morgon, på ett trevligt sätt och så. Men du är på superdåligt humör och fräser ifrån och kanske till och med förolämpar din förälder här, va? Och så får du i dig den där, kommer iväg till bussen. Och så när du sitter där på bussen så tänker du tillbaka på det här, att du var så oförskämd mot din förälder. Och då när du tänker på det, då skyller du ifrån dig och urskuldar dig inför dig själv och säger så här till dig själv liksom i dina tankar: nej, men jag var så där otrevlig bara för att jag hade sovit så dåligt på natten. Och så en annan dag så kommer du hem från skolan och så är du jätteelak mot din lillebror. Och han börjar gråta och du måste säga förlåt och sådär. Och när du sen på kvällen ligger och tänker tillbaka på det där så urskuldrar du igen inför dig själv. Och så säger du så här till dig själv: ja, men det var bara för jag hade haft så jäkla jobbig dag i skolan som jag var så där elak. Så säger jag till klassen så här: varför urskuldar man sig själv så där inför sig själv? Varför bortförklarar man det där inför sig själv? Och då är det en flicka där i klassen. Hon säger blixtsnabbt, så säger hon så här: och det är för att man vet hur man egentligen vill vara, säger hon. Och då säger jag så här till henne: exakt, det är för att man vet hur man egentligen vill vara. Och det där, menar jag, det är själva innehållet som vi ska komma till i det här morgonspråket. För det där har en enorm kraft, som jag ser det, i hela mänskliga kulturen, att man vet hur man egentligen vill vara. Om vi tänker oss ett företag, då sätter de alltid upp en gemensam vision för sig själva. De tittar på de brister de har i organisationen och så tänker de på hur de egentligen skulle vilja vara det här företaget. Och det är därför som det inte funkar med att det kommer in någon boss och säger så här: bara, det här är vår vision. För alla som jobbar i det här företaget, de måste ha formulerat vad de egentligen vill vara tillsammans. Annars kommer de sen, när man sätter igång med det här efter visionsmötet som man har haft och sådär, så kommer alla ändå börja jobba åt helt olika håll eftersom de inte har gjort den här formulerat vad de egentligen vill vara tillsammans. Och det finns ju en väldigt känd sån här psykolog från Schweiz som heter Carl Gustav Jung. Han förklarar den här prinsessan, alltså det man egentligen vill vara, på ett annat sätt. Han säger så här: det ideal som du har och som du ser till att gång på gång förverkliga, det är din gud, säger han. Och jag, för mig så, det enklaste exemplet jag kan komma på med det här, det är att vi säger att mitt ideal är att jag kommer alltid i tid till jobbet. Men nu ligger jag så här, som jag gjorde i morse, och känner att det är otroligt jobbigt att gå upp. Och så ringer min väckarklocka, och det är ingen väckarklocka utan det är mobiltelefonen, alltid har man ju nu för tiden, va? Och då när den ringer, då har jag två val. Det ena, jag drar till ena sidan, då trycker jag på stopp, och drar åt andra, då trycker jag på snus, och då får jag sova i 10 minuter till. Och antingen så trycker jag på stopp och så går jag upp direkt och då kommer jag i tid till jobbet. Men trycker jag på snus, ni vet vad som händer då. Jag kommer ju fortfarande i tid till jobbet, men jag trycker aldrig en gång på snus. Jag har väl tryckt på den, då trycker jag en gång till och sen en tredje gång. Och sen kommer jag, för jag är jättebråttom till jobbet, va? Så nu när jag ligger där, då trycker jag direkt på stopp, för att jag kommer att tänka på mitt ideal som är: jag kommer alltid i tid till jobbet, va? Så nu har alltså min tillfälliga ingivelse som jag har här, den har jag lyckats avstyra med hjälp av det här idealet som jag har. Och nu är ni, nu tycker jag ni är förberedda. Okay. För själva morgonspråket.
Nu kommer det.
Morgonspråket, som jag ser det, det är indelat i 3 delar. Och jag tar en del i taget. Första delen går så här. Gamla Kristofferskolans översättning, som jag tycker passar bäst i det här resonemanget faktiskt. För man kan lätt översätta så att det liksom får en liten annan betydelse. Men så här går det som jag är uppväxt med. Jag skådar ut i världen, där solen strålar lisa, där nattens stjärnor gnistra, där tunga stenblock vila, där växter livfullt spira, där djuren liv förnimma, där människan i sin själ åt anden boning ger. Så då, det som händer i det här, att vi iakttar världen, världsalltet, med dess byggstenar, växter, djur. Och så avslutas det att vi kommer till anden, som här för mig är det mänskliga medvetandet. Sen kommer del 2. Ta de första 2 delarna lite snabbt så här. Jag skådar in i själen som lever i mitt inre, i världens rymd där ute, i själens djup här inne, där väver guda anden i solens och i själens ljus. Så det här medvetandet som nu först har tittat ut på världen, nu iakttar jag mig själv, och då har jag ett självmedvetande, säger Rudolf Steiner. Och här så liksom uppstår alltså en känsla av att jag är ett jag, och att jag alltså avskiljer mig från världen. Men det här språket går ju vidare och förbinder från jaget igen mig själv med världen, genom att den känner igen att det ljus som jag är i själen, det finns i världens ljus, i solens ljus här i versen. Och så slutligen kommer vi till den tredje, som för mig är det då den viktigaste delen i det här språket. till dig som är Guds ande. Jag vänder mig och ber att i min själ må växa välsignelse och kraft till arbete och kunskap. Till dig som är Guds ande. Här har vi alltså prinsessan. Det som du vet att du egentligen vill vara. Här har vi alltså den visionen som en skola kan sätta upp för sig själv. Man ser vilka brister man har. Och man vet hur man egentligen vill vara. Och sen kan skolans kollegium genom att ha identifierat både bristerna och formulerat vad man egentligen vill vara börja genomföra ett sånt förbättringsarbete. I 12-stegsprogrammet gör man samma sak. Där sätter man upp för sig själv, formulerar man en högre makt som hjälper dig att ta kontrollen över ditt beroende. De tre vise männen hittar fram till Jesusbarnet genom att följa en stjärna på himmelen. På samma sätt i skolan så kan ungdomarna sätta upp ett mål för sig själva för vad de vill utveckla för färdigheter och förmågor i förhållande till vad de kan idag. Så, till dig som är Guds ande. Här har vi alltså någon slags gudomlig makt eller kraft som 47% av svenska folket tror på. Till den vänder vi oss och ber att vi ska få välsignelse och kraft till arbete och kunskap. Det var min lilla syn på morgonspråket i Waldorfskolan.
Ja, det är ju lite spännande, tänker jag. Medan du pratade så kom jag på en intressant aspekt kring det här, eftersom vi egentligen pratar om något annat som jag återkommer till, men det som jag nu reflekterar över, alltså jag har ju likt och vi andra här gått i Waldorfskolan. Jag tror på min tid bytte man i fyran, så att jag har läst det i 9 år i skolan. Det blir ju ett antal gånger då, man tänker att det är 27 veckor gånger 5, så det är 125, så det är 1200 gånger i skolan. Och sen har jag undervisat i 35 år. Så att det blir ju då 5000 gånger till. Så att jag kanske läst det här språket så att säga, aktivt som en inledning till dagen 7000 gånger. Och det spännande är att om du nu skulle fråga mig vad står det, eller kan du tala om vad det står, så skulle jag inte kunna det.
Nej.
Utan jag måste sätta igång, då kanske jag skulle kunna ta mig från början till slut.
Just det.
Alltså som någon slags bara automatik. Så det var min tanke nu då, att apropå om det är farligt att läsa det, så verkar det ju inte vara det, som jag inte kommer ihåg vad det står.
Nej.
Trots den här, då har jag nog läst det fler gånger än många andra.
Ja.
Och ändå har det liksom inte satt sig i min kognitiva förmåga så långt så att jag kommer ihåg det.
Nej, men du kan läsa med en andra läsare.
Ja, jag skulle nog kunna ställa mig upp nu
och läsa det.
Jag tror jag skulle komma igenom kanske, men det är osäkert. Så att det tänkte jag liksom en säkringsaspekt av att det inte kan vara farligt.
Nej.
Och det kan inte vara fråga om indoktrinering.
Nej.
Så då återstår ju lite grann frågan som du har varit inne på, vad är det till för, eller varför ska man läsa det? Och det är väl en intressant fråga, tänker jag. Om det nu finns ett motstånd mot att göra det. Så då skulle man ju kunna vara pragmatisk och säga, ja, men det vore lika bra att låta bli. Så det är väl en kanske aspekt då.
Ja.
Har det haft någon inverkan på mig?
Mm.
Och hur skulle jag ha varit om jag inte hade läst de här 7000 gångerna? Ja. Det är en lite fiktiv fråga, men ändå.
Mm.
Jag har ju inget svar på det själv.
Det finns ju någon slags som ligger i min fråga, och det är ju vilka andra ritualer hade du behövt göra istället då?
Till exempel.
Kanske.
Det är ju en sån fråga. Ja. Där jag tänker att vi var rätt bråkiga på min tid i skolan och bråkade om det mesta innehållsmässigt och så här, och på min tid var det lördagar till exempel på skolan, men mycket annat att man inte lärde sig om matte och hit och dit. Men jag tror aldrig vi har bråkat om morgonspråket.
Nej.
Det är också intressant att det, elever annars brukar ju ha rätt mycket synpunkter på vad som görs.
Ja. Jag håller med, det blir sällan bråk om morgonspråket. Ja. Alltså. Det är konstigt. Ja. Eftersom det bråkas om nästan allt annat.
Ja. Då kan man ju då liksom problematisera. Varför verkar inte det? Alltså om vi tar eurytmi som ett exempel. Ja. Nu påstår sig det har blivit mer populärt nu för tiden.
Ja.
Men det har ju långliga tider varit ett hatämne. Där man ju verkligen har bråkat.
Ja, i de här mellanklasserna är det ju.
Ja,
det, som jag minns det så älskade vi ju rytmi när vi var små. Och sen så på gymnasiet igen. Liksom. Ja. Från med nian började det gå bra igen för mig. Liksom.
Ja,
och så de här mellanklasserna då
var det genomgående.
Ja.
Det är som jag tänker på, så jag har inte funderat på det på det här sättet. Men alltså just det här med att alltså, vad har man morgonspråket till?
Mm.
Och det alltså, nu har poletten
trillat ner. Nu börjar hända grejer.
Nej, men alltså, just det här med liksom, alltså, med, alltså, apropå om jag skulle låta bli. Och det här alltså, att ha ideal liksom, och jobba med dem på ett repetitivt sätt.
Ja.
Och då tänker jag att liksom, alltså, man behöver kanske inte fundera så mycket på vad det man säger. Men det gör någonting ändå.
Ja.
Sådär.
Jo, jag tror ju så. Och det har jag försökt beskriva på det här sättet. Men det är ju om man tycker liksom att själva de orden är alltså som ande eller gud. Ande är ju ett väldigt ovanligt ord i svenska språket. Gud lite vanligare liksom.
Ja, precis. Fast jag menar samtidigt om jag säger att ja, men det här var ju väldigt andefattigt.
Ja, det kan du säga.
Så förstår ju de flesta vad man menar då. Ja. Liksom. Alltså för det där tänker jag, alltså det är ju de två begreppen som jag uppfattar som gör att det blir problematiskt. Alltså som man kan haka upp sig på.
Jo.
Och, alltså då skulle ett förslag kunna vara, kan man liksom inte då alltså för sig själv jobba med begreppen? Alltså, jag är en sån person som jag vill inte, alltså jag är inte troende. Så.
Nej.
Men alltså för jag vill veta.
Ja,
nu frågar om du är grupp 2 eller 4.
Eller tre.
Ja, eller ett. Det jag vill komma till är att jag vill veta. Och det jag inte vet, det vill jag åtminstone med tro mig veta.
Ja.
Alltså om du ser skillnaden där. Ja. Liksom, på att tro och tro mig veta.
Jo.
Så att säga.
Men det är ju den moderna människan. Liksom.
Ja.
Det är många. Jag tror att alla är lite som du. Ja, liksom.
Ja. Och då, alltså, för att jag menar, alltså, jag har ju brottats med gudsbegreppet och andebegreppet.
Ja.
Och, alltså, jag har tjatat om det här förut några gånger, tror jag, i podden. Alltså man skulle kunna, alltså, K.G. Hammar, han, jag tar ett citat från honom. Alltså, han får en fråga kring alltså, vem är Gud? Och så säger han, man kan liksom omformulera det och säga, vad är Gud istället?
Mm. Ja.
Och då säger han, Gud är en erfarenhet av att vi alla hör samman.
Mm.
Och för mig så har då liksom gudsbegreppet blivit mindre problematiskt.
Precis.
Så. Eller så här att, ja men andlighet, vad då andlighet? Jag skulle vilja påstå då, alltså vi hade ju ett avsnitt om offside-regeln till exempel.
Mm.
Att delta i en fotbollsmatch som publik, skulle jag vilja påstå, är en högst andlig upplevelse.
Ja. För,
alltså det är ju liksom någonting metafysiskt.
Och det pratar i 12-stegsprogram som jag sa då. Jag känner en kvinna som jobbar aktivt inom det. Så jag har pratat mycket med henne om den saken. Och då fick de ju en kille där som inte... Han kunde för sitt liv inte definiera en gudom för sig själv. Liksom. Och det måste man ju ha. Du måste definiera din egen högre makt som så att som, ja, som du sätter din tillit till helt enkelt. Och, men det gick inte. För honom var det ju det var liksom rullgardinen ner var det gällde Gud. Men då till slut så lyckades de komma på att om han kunde få definiera Hammarby IF som sin Gud, då kunde han komma vidare i den här processen. Så att det är ju liksom att det är någonting i det här resonemanget som är lite för förstockat vad det gäller själva vad Gud är för någonting, tror jag också.
Och där skulle jag vilja komma in på en annan fråga, kanske lite grann som avslutning, för den här debatten finns ju, alltså vi tar ju upp frågeställningen här därför att det är en ganska aktiv frågeställning i Waldorfrörelsen.
Ja.
Så då skulle min fråga vara, vad är det man är rädd för i Waldorfrörelsen?
Mm.
Eller, du verkar inte ha någon slags konsensus bakom dig i din hållning.
Jag kommer från sidan här med min hållning, men min upplevelse är att vi är många som jobbar inom den här rörelsen som verkligen uppskattar det här morgonspråket och får liksom en resning genom att ha det. Och jag tror både personligen uppskattar och har sett hur det påverkar klasser och hur det påverkar elever. Och sen samtidigt så finns det en ängslan för vad ska andra tycka om det här? De som kontrollerar oss eller kanske föräldrar som kommer från ett håll där man har en problematiskt förhållande till vad den här typen av inslag heter.
Men det skulle ju kanske vara någonting som vi kan lämna över till både våra tittare och lyssnare, men kanske till Waldorfrörelsen. Jag tyckte det var upplyftande med ditt statistiska underlag. För det blir väldigt tydligt, eftersom det är väldigt motsatt mot vad jag trodde och vad jag tror att de flesta tror.
Ja, det jag menar att apropå sportreferenser här, så jag upplever liksom att vi går in på planen och tror att vi spelar på bortaplan fast vi egentligen spelar på hemmaplan. Va?
Och då tänker jag att det skulle ju kanske, och det var det jag tänkte, man kan lämna med dig till Waldorfskolefederationen.
Ja. Om ni har Waldorfskolefederationen.
Det vore intressant med samma statistiska säkerhet.
Ja.
Mm. Både kanske be SCB och fråga svenska folket i form av en marknadsundersökning eller bara föräldrar eller elever eller lärare, men att man får en hel population som svarar på frågan, är det farligt?
Ja.
Har det någon funktion?
Just det. Alltså för detta Waldorf-elever och föräldrar och så, eller? Ja,
överhuvudtaget, alltså helt enkelt ta reda på, finns det någon?
Ja.
Eller är det bara 10% av alla svenskar som tycker att det är problematiskt
med
ett morgonspråk i Waldorfskolan?
Ja.
Nu beter vi oss lite och det framställs lite så som om de flesta skulle tycka nej, det är farligt.
Mm, precis.
Men det kanske inte är så.
Jag tror inte det är så. Nej. Och jag tycker också att vi borde börja tänka, vi borde på något sätt, det har ju under alla år som jag kan komma ihåg gjort olika sådana här enkäter, och då visar man, som handlar just om Waldorfpedagogik, och då visar man alltid att jo, men våra elever, de får jobb överallt och det går bra för dem och sådär. Men någon gång borde man göra enkäter om de här kvaliteterna som vi har i Waldorfskolan. Vi försöker alltid försvara oss, känns det som. Liksom. Ibland så skulle vi liksom kunna intressera oss för våran profil och våra styrkor, tycker jag. Liksom.
För det här är ju ett tema som har förekommit i podden ett antal gånger.
Ja.
Vi kanske kommer fortsätta på det temat också. Det här med pionjär eller föregångarskolor.
Ja.
Där man kanske har en eller två skolor som gör allt det här.
Mm.
Och är tydliga med att det här är Waldorf. Och sen har man ett gäng skolor som är inspirerade av.
Mm.
Alltså den typen av fråga, och det är ju lite i linje med det du säger. Alltså att flytta fram positionerna till det som det var, som jag kommer ihåg det var i fall när jag gick i skolan.
Mm.
Då var berättigandet för Waldorfpedagogik att det var ett intressant pedagogiskt alternativ som det fanns ett intresse av att ha. Därför att man skulle kunna lära sig något av det.
Ja.
Och det kanske vi har tappat lite grann, kan jag uppleva.
Mm.
Sådär.
Jag tror att det börjar bli dags att runda av, men, ja, men när jag tänker så här, Jens, alltså, finns det liksom något mer som vi inte ska missa just nu idag?
Jag tror jag är nöjd för den här gången. Ja, ja. Jag ber att få tacka.
Ja, spännande. Ja. Kul att ha dig här.
Mm. Välkommen. Ja, och jag tänker liksom att det här är ju verkligen inspirerande på något sätt. Samtalet kan fortsätta.
Just det. Mm. Ja. Och sen får man, det kan jag ju säga också, man ska ju alltid like och subscribe och sådär. Men jag har en liten anspråkslös hemsida på Facebook faktiskt som heter Berättelsen i Waldorfskolan. Där får man gärna gå in och följa om man vill.
Och då kan man också komma i kontakt med dig.
Just det.
Mm. Ja, precis. Härligt.
Ska vi säga så?
Ja, det tycker jag. Ja.
Mm. Men, tack så jättemycket.
Tack för idag.